السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att gå igenom tafsir på surat al-Kahf, och det här är den tredje lektionen. Vi kommer idag, inshallah och ta'ala, att avsluta berättelsen om pojkarna i grottan. Och vi börjar med att lyssna på de verser som vi ska förklara. Tafaddal Abdallah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. Vi fortsätter där vi stannade förra veckan. Vi nämnde denna otroliga berättelse om dessa troende pojkar som trodde på Allah subhanahu wa ta'ala och endast dyrkade Allah. och såg sitt folk dyrka andra än Allah och offra till andra än Allah, dyrka statyer och liknande. Och det sades att de var under hot av kungen, som då yani skadade alla som inte ville följa hans religion. Så de tog tillflykt till den här grottan utanför staden, där Allah subhanahu wa ta'ala fick dem att sova i 309 år. Sov de i denna grotta, som vi också kommer att nämna idag. Naam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då här: وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Och på liknande sätt så väckte vi dem ur deras sömn, så att de skulle fråga varandra. Och en talare bland dem sa: hur länge har ni stannat här? Och de sa: vi har stannat kanske en dag eller en del av en dag. Och då så sa de: eran herre vet bäst hur länge ni har varit här. Så skicka en av er med dessa silvermynt som tillhör er till staden, och låt honom ta reda på vilken mat som är den goda och tillåtna, så att han kan ta med lite tillbaka. Och låt honom vara försiktig, så att ingen får veta någonting om er. Här säger Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala att وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, att på samma sätt, på liknande sätt som vi fick dem att sova, på liknande sätt väckte vi också dem i det bästa tillstånd. Deras hår, deras kläder, deras hud, ingenting hade ändrats. I 309 år så vaknade de som att de hade gått och lagt sig i början på dagen. Och då när de vaknade så sa de till varandra: kamle biftum, hur länge har vi sovit? Ja, ni 309 år. Och då så sa vissa av dem: yawman aw ba'da yawm, att vi har sovit en dag eller en del av en dag. Ja, ni har sovit normalt som man brukar sova. Och då var det någon av dem som sa: aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, att eran herre vet bäst hur länge vi har sovit, eller hur länge vi har varit i denna grotta. Yani Allah vet bäst. Så att de var lite osäkra på hur länge de hade sovit. Och då så sa en av dem det korrekta svaret som man alltid ska säga om man inte vet någonting. Och vad är det för någonting? Allahu a'lam. Fast han sa det på ett annat sätt. Han sa: Rabbukum a'lamu bima labithtum, eran herre vet bäst. Vilket är samma sak som Allahu a'lam. No. Och han säger Sa'di att det här bevisar att man ska alltid referera kunskapen till den som har den. Ja, ni, det okända ska man inte tala om, utan man tillskriver den till Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah vet bäst. Och sen så säger Ibn Kathir att de började sen att diskutera det som var viktigare för dem än hur länge de hade sovit. Och det var vad de skulle äta för någonting. De var ju i behov av föda. Så de sa till varandra att man då skulle skicka en av pojkarna till staden för att handla mat och sen komma tillbaka. Och här säger Ibn Kathir att när de flydde från sina hem så tog de med sig ett antal silvermynt. De skänkte lite sadaqa till fattiga, men sparade också en del mynt. Så de skickade då en av dessa pojkar till staden för att hämta mat och dryck. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, och sök efter den bästa maten. Den bästa maten. Yani atyabu ta'amen. Den bästa maten. Och sen nämner också sheikhen en annan åsikt, vilket kan betyda mycket mat. Men han säger Allah, det mer korrekta är den första åsikten. Att det är god mat som är halal. Även om det skulle vara lite. Det viktiga är inte dess mängd, utan det viktiga är att maten är god och att den är halal. Och han säger också Sa'di att den här versen bevisar att det är tillåtet för en muslim att äta god mat, så länge det inte faller in under slöseri. Någon kanske säger nej, men det är haram att äta oxfilé, äta kycklingfilé, vi måste äta billig mat. Nej, det är halal att äta god mat och mat av kvalitet, så länge det inte är slöseri, men det är överdrivet dyrt.
وَلْيَتَلَطَّفْ. Och när du beger dig ut i staden så ska du också vara försiktig. Yani du ska dölja dig. Du ska försöka smyga in i staden så att ingen vet vem du är. وَلَا يُشْعِرَنَّ, så att ingen förstår vilka ni är. Och ni måste ju förstå nu att de här flydde från staden i början på dagen. Och nu tror de att det är samma dag, att de ska tillbaka till samma stad och köpa lite mat. Yani dölja sig för att sen gå tillbaka med maten till grottan. Och de vet inte att det har gått 309 år. Som han alla. Så. Han sa, för de sa då. Innahum in yadharu alaykum yarjumukum. Att om de får veta vilka ni är. Så kommer de att stena er till döds. Eller de kommer vända er tillbaka till, era, till deras religion. Och då kommer ni aldrig att bli framgångsrika. Igen, om de vet vart vi är någonstans i den här grottan. Så kommer de att komma hit och stena oss till döds. Eller så kommer de då att fortsätta straffa oss och tortera oss. Tills det att vi faller tillbaka på deras religion. Och om vi då dör i ett sådant tillstånd. Så kommer vi aldrig någonsin att få framgång. Vare sig i detta liv eller nästa liv. وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَنْ أَبَدَى. Den som lämnar islam. Den som lämnar tawhid kommer aldrig någonsin att få framgång. Vare sig i detta liv eller nästa liv. Och den här versen bevisar också att folket av batil, folket av falskhet, alltid strävar efter att få folket av sanningen att lämna den sanning som de är på. Med alla möjliga medel. Inte med argumentation eller diskussion, utan med våld. Och tortyr och liknande saker försöker de få de troende att lämna sin religion. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Och sålunda gjorde vi deras situation känd för folket. Så att de må veta att Allahs löfte är sant och att det inte ska finnas någon tvivel om domedagen. Och minst när folket i staden argumenterade med varandra gällande deras situation. Och de sa bygg en byggnad över dem, deras herre vet bäst gällande dem. Och de som vann argumentet, eller de med makt i staden, de sa vi ska säkerligen bygga en moské över dem. Här säger då Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٍّ. Och sålunda, och på så sätt, gjorde vi deras situation, alltså pojkarnas situation, känd för folket. Så att de må veta att Allahs löfte är sant och att det inte ska finnas något tvivel om domedagen. Och det sägs här, som Ibn Kathir nämner, att många av salaf sa att det här folket som de flydde ifrån, eller folket som de senare då vaknade upp vid, var ett folk som förnekade, förnekade återuppståndelsen. Vissa av dem sa att det är bara själarna som kommer att återuppstå. Allah kommer inte låta kroppen återuppstå på domedagen. Medan som troende sa ni, Allah kommer låta både själen och kroppen återuppstå. Så Allah subhanahu wa ta'ala visade då denna händelse för folket så att de skulle förstå att Allah azza wa jalla är den som kommer att ge liv till både själ och kropp i nästa liv. Och Ibn Kathir nämner här att när en av dessa pojkar då begav sig ut till staden för att köpa lite mat. Och han liksom, vad säger man, gömde sig, klädde ut sig lite så att man inte skulle känna igen honom. När han då kom fram till staden så trodde han att det var samma stad han lämnat tidigare. Men subhanallah, det var nytt folk, det var en ny generation, det var en ny, allt var nytt i hela staden, byggnaden, allting var nytt i staden. Så den här pojken kände inte igen någonting som han hade lämnat efter sig på morgonen. Hela staden var som ny. Och han kände inte igen någon av folket i staden. Du vet, när man kommer in i en stad, känner jag, han känner jag. Och han säger, vare sig de yani, de kända människorna eller de okända, alltså de här vanliga. Yani. Han känner inte igen någon i hela staden. Så han börjar ifrågasätta sig själv. Yani, har jag blivit galen? Har jag blivit besatt av en jinn eller någonting? Eller drömmer jag? Och sen sa han, wallahi, jag, inget av detta har drabbat mig. Jag är frisk. Varför tänker jag så här? För? Jag var här i morse och nu så ska jag ut. Men i alla fall, när han såg allt det här så blev han förvirrad. Och han ville lämna staden så snabbt som möjligt. Så han ville köpa lite mat och sen snabbt gå tillbaka till grottan. Så han gick fram till affärsmannen och sa till honom, ge mig från den fina maten du har. Och sen skulle betala, så gav han honom de här silvermynten. Som då var 309 år gamla. Så den här mannen börjar kolla på mynten. Vända på dem och säga, vad är det här för någonting? Var kommer de här ifrån? Ah, ni kanske har hittat en skatt. Eller gamla pengar. Så pojken förklarar sig, nej, jag är från den här staden. Och det här är våra pengar. Och sen så sa han också, den här pojken då. Att vi... att vi flydde från Diqyanus, den här tyranniska kungen som ville tvinga folk att göra kyrk. Och då så sa affärsmännen att ni är galna. Ja, ni, den här kungen dog för länge sedan. Ja, ni, hur kan ni ha flytt från honom? Så de tog den här pojken till guvernören, eller den som var ansvarig i staden. Och berättade om vad han hade sagt. Och pojken fick också berätta för den här ledaren vad han hade varit med om. Så den här makthavaren begav sig ut med pojken till grottan för att verifiera om det som han sa var sant. Ja, ni stämmer det här? Så att han begav sig då ut med pojken till grottan. Och pojken sa, låt mig först gå in och informera mina vänner om att ni är här så att de inte blir rädda. Och då så gick han in och berättade, och sen så kom då den här ledaren och fann de här pojkarna, och han blev mycket glad, och det sägs att han kramade dem. Och så vidare. För att det sägs att den här nya ledaren också var muslim. Så att han förstod att de här också var muslimer. Och mashallah, nu är ni trygga och behöver inte vara rädda. Utan ni kan slappna av. Och sen så sägs det då att de senare dog. De här pojkarna dog. Ja. Och då så säger Ibn Kathir att på så vis... Yani, visade vi folket dessa pojkar att de sov, och sen så gav vi dem liv i samma tillstånd som de var, och vi visade dem då för folket li'alamu anna wa'adallahi haqq wa anna sa'ata la rayba fiha, för att de ska veta att Allahs löfte är sant, yani att vi alla kommer att återuppstå i nästa liv, wa anna sa'ata la rayba fiha, och att inte råder något tvivel om timmen, yani det vill säga återuppståndelsen. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Yani, då folket var oense beträffande domedagen. Vissa bekräftade, vissa negerade. Så Allah subhanahu wa ta'ala visade då den här händelsen för folket som ett bevis på återuppståndelsen. Och då så sa vissa av folket, låt oss bygga en byggnad över folket. Och då så sa, låt oss stänga igen grottan och liksom bygga som ett minnesmoment över dessa pojkar. Men då så sa folket i makt, låt oss istället bygga en moské över dessa pojkar, eller på den här platsen, där vi kan dyrka Allah och minnas Allah och så vidare. Och här är en jätteviktig punkt. Det sägs också här att de som sa låt oss bygga en byggnad, stänga in grottan, det var muslimerna. Och de som sa låt oss bygga en moské över dessa, alltså en böneplats, var folket av kirk. Taib. Och att det var de mäktiga som sa detta. Är det här ett bevis på att man får bygga moskéer över gravar? Det här är en av de yani, bevis som El-Quburiyun, folket av kirk, försöker använda för att det är tillåtet att bygga moskéer över gravar. De säger, det står ju i Koranen, att man skulle bygga en moské över dessa pojkar. Så hur kan vi motbevisa detta? För det första, som Sa'di nämner, att Allah subhanahu wa ta'ala i denna berättelse prisar pojkarna. Berättelsen handlar om pojkarna. Att det de gjorde var det rätta. Inte det som de här människorna gjorde var det rätta. Alla nämner inte det här som en god gärning. Förstår ni? Det nämns inte att det här är en god gärning. Och alla nämner också att det här är folket av ghalaba. Yani folket av makt. Och folket av makt vill tvinga. Yani tvinga sig på att bygga den här moskén. Vilket också tyder på att det var någonting. Yani negativt. Och i slutändan. Även om det skulle ha varit tillåtet i tidigare folk att bygga. Yani moské över gravar. Så är det förbjudet i våran umma. Och Allah alam, det var inte tillåtet hos tidigare folk heller. Men vi har en generell princip att yani, våran sharia har upphävt tidigare sharia. Om någonting var tillåtet hos tidigare och islam har kommit och förbjudit det, så är det förbjudet. Och då kan vi inte längre agera efter det som tidigare var tillåtet. Och beviset på det är att profeten Muhammad a.s. strax innan han dog flera gånger repeterade och sa: må Allah förbanna judar och kristna. De tog deras profeters gravar och deras rättfärdigas gravar till böneplatser. Och så sa de sahaba, han varnade för det som de gjorde. Och han sa, ta inte min grav till en id, till en plats som ständigt besöks. Så profeten al-Islam, och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja, de varnade starkt för att vi ska efterlikna dessa. Och begrava våra heliga eller våra fromma människor i moskéerna, eller bygga monument och gravar över deras moskéer, över deras gravar. Så det är inte tillåtet. Och vad som också bevisar det, säger Ibn Kathir, är berättelsen om Umar radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu, då han, jag tror det var, de kom till Persien, Testur, så fann de profeten Daniels grav. Alayhissalam. Eller de fann hans lik av honom. De fann profeten Daniels lik. Och att han hade en skrift, en bok. Så Umar radiyallahu anhu på natten beordrade sahaba att gräva nästan 20 stycken gravar. På olika platser. Och sen begrava honom i en av dessa gravar. Och sen täcka igen dem. Så att ingen skulle veta vart han ligger någonstans. För att ingen sen ska komma och ta hans grav till en moské och en plats av dyrkan. No. Så alla kulihal, det är inte tillåtet islam att bygga moskéer över gravar. Här nämner Sheikh Sa'di en fa'ida. Han säger att denna berättelse bevisar att den som flyr med sin religion från fitna, alltså från ondska, sallamahu Allahu minha, kommer Allah att skona från denna fitna. وَأَنَّ مَنْ حَرَسَ عَلَى الْعَافِيَةِ عَفَاهُ اللَّهِ. Och att den som är mån om att skonas, kommer Allah att skona. وَمَنْ آوَ إِلَى اللَّهِ آوَاهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ هِدَايَةً لِغَيْرِهِ. Och den som flyr till Allah, kommer Allah att vända sig emot. Och Allah kommer göra honom som en förebild för andra människor. وَمَنْ تَحَمَّلَ الظُّلْ فِي سَبِيلِهِ وَإِبْتِغَى مَرْضَاتِهِ كَانَ آخِرُ أَمْرِهِ وَعَاقِبَتُهُ الْعِزُّ الْعَظِيمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Och den personen som utstår förnedring, yani tortyr, för Allahs skull och söker Allahs välbehag med detta, yani slutet av hans angelägenhet kommer att vara ära. En otrolig ära som han aldrig kunde föreställa sig. Och det som finns hos Allah är bättre. Mashallah. Så de här pojkarna, yani, lämnade dunja för Allahs skull. Lämnade sitt folk för Allahs skull. Till någonting så simpelt som att sova i en grotta. För Allahs skull, för tawhid. Och subhanallah, Allah i slutet gav dem denna höga status. Att de fick det här goda minnet bland folk. Att folket ville, yani, skydda deras minne genom att bevara den här grottan och sätta upp den här tavlan framför grottan och allting. Subhanallah, yani man ska ha sabr på sanningen och inte ge upp. Ibland måste man härda, ibland kanske man lider, men man ska aldrig ge upp sanningen. För i slutet så kommer du få någonting av Allah som du aldrig kunnat föreställa dig. Tayyib. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Vissa kommer att säga att de var tre. Yani de börjar nu att en Ahlul Kitab argumentera hur många var pojkarna i grottan. Vissa säger att de var tre och hunden var den fjärde. Andra säger att de var fem och hunden var den sjätte. Och de gissar om detta osedda. Och andra säger att de var sju och hunden var den åttonde. Säg, min herre känner till deras antal bäst. Ingen vet om det förutom ett fåtal. Så debattera inte om deras antal förutom med klara bevis. Och fråga inte heller någon av dem om grottans folk. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att Ahlul Kitab var oense om hur många pojkarna i grottan var. Vi nämnde ju att den här berättelsen var någonting som var känt hos Ahlul Kitab. Vissa sa att det var Nasara, kristna, och andra sa att det var Al-Yahud. Men i alla fall, berättelsen fanns återberättad i deras böcker. Men de hade inte detaljerna, utan de bara hittade på saker. Rajman bil ghaib, yani de bara uttalade sig om det osedda utan kunskap. Så vissa sa då att de var tre och hunden var den fjärde. Eller att de var fem och hunden var den sjätte. Och då så negerar Allah detta. Rajman bil ghaib. Yani det här är bara påstående om det fördolda som de inte har någon kunskap om. Yani dessa två påståenden är fel. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de säger sju och hunden är den åttonde. Och Allah tillbakavisar inte detta påstående. Och då säger Allah ahlu tafsir som jag har funnit att det här är det korrekta. Att de var sju och hunden var den åttonde. För annars så skulle Allah säga att detta också var fel. Men Allah bekräftar, han nämner detta som ett påstående och negerar inte detta påstående. Vilket då bevisar att de var sju stycken och hunden var den åttonde. Ja. Och då Allah subhanahu wa ta'ala säger, قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. Säg, min herre känner bäst till deras antal. Här hänvisar Allah till det som är bäst i en liknande situation. Och det är att referera kunskapen tillbaka till Allah Ta'ala. För att det finns ingen, yani, inget behov av att diskutera sådana här frågor utan kunskap. Har vi kunskap så säger vi denna kunskap, och har vi inte kunskap så är vi tysta. Mycket viktigt. Yani, har vi kunskap, en ayah, en hadith, så varsågod, tala. Men har du ingen kunskap så ska du inte spekulera i frågor och ting. Och så säger Allah, مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, att endast ett fåtal känner till deras antal. Yani endast ett fåtal människor känner till deras antal. Och han nämner här från Ibn Abbas att han sa, jag är från det fåtal som känner till deras antal. De var sju pojkar och hunden var den åttonde. Och sen säger Allah om detta, yani Ahlul Kitab tjafsar, vissa säger de är tre, de är fyra, de är fem och så vidare. De har olika åsikter. Allah säger, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Att debattera inte med dem, förutom med klara bevis, eller på bästa sätt. Och fråga inte heller någon av dem om denna berättelse. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Yani argumentera inte med dem förutom en klar och tydlig argumentation. Och här säger Ibn Kathir سَهْلًا هَيِّنًا. Yani en mjuk, vad kan man säga, låg, yani nertonad debatt med dessa människor. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah säger här att yani ytligt. Visst, du kan diskutera eller prata, men låt inte bli en debatt som är hård, som är het, där du blir arg från hjärtat på dessa människor för att de uttalar sig utan kunskap. För det här, att debattera och bli arg med Ahlul Kitab över en sån här fråga, är inte någonting som är värt. Var de fem, var de tre, var de sju, vad spelar det för roll egentligen? Det är inte det relevanta som vi sa. Det relevanta är själva yani kärnbudskapet i denna berättelse. Yani Allahs kudra. Hur Allah skyddar sina awliya. Hur Allah ger liv till de döda. Det här är det relevanta. Men att de var 3, 4 eller 5 är inte något som är värt att trötta ut sig på med långa debatter med Ahlul Kitab. Som ändå i slutändan inte har någon kunskap om detta. Utan Allah har gett dig den korrekta kunskapen, Muhammad alaihissalam. Du har fått en uppenbarelse så det räcker gott och väl. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدَى. Och fråga inte heller någon av dem, gärna judar och kristna, om grottans folk. För de har ingen kunskap om denna berättelse. Utan det enda de har är dessa tomma påståenden. Som inte saknar, eller som saknar yani grund och källa. Ja. Och han nämner också Sa'di. Att denna aya bevisar att vi inte ska fråga efter en fetwa från folk som inte är ahlul fetwa. Eller de är inte yani passande för att ge fetwa. Eller folk, alltså de har ingen kunskap. Eller folk som inte bryr sig om vad de säger. De här två egenskaperna är väldigt dåliga. En sådan person ska man inte vända sig till för att söka kunskap. Den som nummer ett inte har någon genuin kunskap. Han har ingen källa för det han påstår. Och två, han räddas inte att tala om religionen utan kunskap. Han bara säger vad som helst om det fördolda, vad som helst utan kunskap. En sådan person är inte någon man ska vända sig till i fetwa. Utan motsatsen. Han ska ha källa, Koran och Sunna. Och vet han inte så ska han vara tyst och säga Allahu alam. Fråga någon annan. Eller hur? Det är så en person av kunskap ska vara. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى. Och säg aldrig gällande någonting att jag ska göra detta imorgon. Illa en yasha Allah. Förutom att du säger om Allah vill. Och minns din herre när du har glömt. Och säg, det må vara så att min herre vägleder mig till en väg som är närmare sanningen än denna. Här säger Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, att här så hänvisar Allah subhanahu wa ta'ala hans sändebud, sallallahu alaihi wasallam, till denna adab, denna etik. Fima idha azama ala shay'in liyaf'alahu fil mustaqbal. Att om han vill göra någonting i framtiden så ska han yani referera detta tillbaka till Allahs vilja, azza wa jall. Han som känner till al-ghayb, han som känner till det fördolda. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger här till profeten Muhammad alayhi salam, säg inte när du ska göra någonting imorgon att det här ska jag göra förutom att du säger insha Allah. Och den här versen är viktig. Vi kommer nu lära oss den här mycket viktiga meningen. Att om du vill göra någonting i framtiden. Radden betyder här framtiden. Så ska du inte säga att jag ska göra detta. Detta kommer att utföras. Förutom att du säger insha Allah. Taib. För Allah azza wa jall är alimul ghaib. Den som har kunskapen om det fördolda. Han vet vad som har varit. Han vet vad som är. Och han vet vad som inte är, hur det skulle vara om det var. Och han vet vad som kommer att ske. Så tillskriv allting till Allah subhanahu wa ta'ala. Säg inte att khalas, jag kommer att göra detta. För du vet inte vad som händer i framtiden. Hur många saker har vi inte velat göra så har de inte skett. Eller hur? Du har haft alla förutsättningar. Yani dunya förutsättningar du kan tänka dig. Men det gick ändå inte. Ja? Och Ibn Rajab berättade en berättelse. Om en man som sa till en annan man, om du tar dig över floden ska du få en present. Taib. Så mannen gick över floden och när det var lite kvar, typ ett steg. Så sa den här mannen, han sa först jag ska ta mig över. Och när det var ett steg kvar så sa mannen, säg inshallah. Han sa, det här, khalas, jag behöver inte säga inshallah. Det är redan bestämt, jag har redan klarat det. Vad hände då? Allah lät jorden sluka upp honom. Subhanallah. Så att han ska vara väldigt försiktig med just det här. Att inte säga inshallah. Och Ibn Kathir nämner här den kända hadithen. Som finns berättad av Abu Huraira i Bukhari och i Muslim. där profeten Suleiman ibn Dawud alayhi salam sa att jag ska i natt ha umgänge med 70 stycken av mina kvinnor. Och en riwaya nämner 90 och en riwaya nämner 100. Jag ska ha umgänge med alla dessa kvinnor. Och de ska alla bli gravida. Och de ska alla få en mujahid. En son som ska kriga för Allahs skull. Nah. Och då så sa en ängel, säg inshallah. Alltså, säg inshallah att de alla ska få en son. Men han sa ingenting. Och han gick till alla kvinnor. Men endast en av dem blev gravid. Och hon födde ett handikappat barn. En halv son. Subhanallah. Och så sa profeten alaihissalam, om han skulle säga inshallah, så skulle han ha fått dessa barn, alltså allihopa, och de skulle ha stridit fi sabilillah. Subhanallah. Om han bara skulle säga inshallah, skulle han ha fått 100 söner som alla skulle ha blivit mujahidin. Subhanallah. Och det här bevisar vikten av att säga dessa ord. Och denna hadith bevisar också styrkan som finns hos profeterna alaihi wasallam. Att de är mycket, mycket starkare än vanliga människor. Vilken man kan ha umgänge med 100 kvinnor på en natt? Så han var väldigt stark. Och det nämns att Suleiman nästan hade 1000 stycken kvinnor. Ja. Och det nämndes också i början, eller förra lektionen, att när judarna sa till folket i Mekka, alltså mushrikin, ni ska fråga profeten alaihissalam 3 frågor. Om han svarar rätt på dessa frågor så är han en profet. Vilka var pojkarna i grottan? Vem var kungen som ägde öst till väst, alltså Dhulqarnayn, som kommer nämna senare? Och vad är själen för någonting? Så de gick till Muhammad alaihissalam och frågade dessa frågor. Så han sa, jag kommer tillbaka med svar imorgon. Och han sa inte inshallah. Så Allah ville rätta till vad han hade gjort. Och uppenbarelsen kom inte på 15 dagar. Alltså han sa, den kommer imorgon, ska jag få veta. Utan att säga inshallah. Och han fick istället att vänta 15 dagar på att uppenbarelsen skulle komma. Och alla uppenbarade då denna vers. Att säg inte att jag ska göra någonting imorgon. Förutom att du säger inshallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ. Och minns din Herre om du glömmer. Minns din Herre om du glömmer. Nå. Yani, här säger Ibn Kathir, det sägs att det här betyder, om du glömmer bort att säga inshallah, så ska du säga det när du kommer på det. Och det här berättas från Abu al-Aliya al-Hasan och al-Hasan. Yani, till exempel jag säger, imorgon så ska jag köpa en bil. Jag glömmer säga inshallah. Men jag kommer på det efter 20 minuter. Då kan jag säga inshallah. Kommer på efter en timme, 2 timmar, 3 timmar. Så säg inshallah. Du kan ta igen det. När du kommer på det, så ta igen det. Och säg detta mycket, mycket viktiga ord. Eller om någon broder påminner dig, säg inshallah. Så säger du inshallah. Och Sheikh Uthaymeen skiljer också här på att när du säger vad du ska göra och vad du vill genomföra, eller det som du gärna avser att genomföra, så ska du alltid säga inshallah. Men om du bara berättar om en idé eller tanke som du har om framtiden, så behöver du inte säga inshallah. Vad ska du göra på sommaren? Jag ska till Turkiet. Det är en tanke som jag har. Det är inte jag ska åka dit. 100% jag ska åka dit. Då måste du säga inshallah. Men om det är en tanke att jag tänker si och så, då måste man inte säga, men det är självklart också bra att man säger det. Det berättas också en annan åsikt. Minns din Herre om du glömmer. Från Ikrima, en av Selef, han sa, ej idha ghadabt. Yani, minns din Herre om du blir arg. Om du blir arg, så ska du göra vad? Dhikr, du ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För ilska kommer från vem? Shaitan. Och hur skrämmer man bort shaitan? Med dhikr, med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och att bli arg är inte någonting positivt, det är något väldigt negativt som man ska undvika. Och därför så brukade profeten al-Islam säga, la taghdab, la taghdab. Bli inte arg, bli inte arg. Och det finns många hadither som förbjuder oss från ilska. En annan åsikt är också, minns din herre om du glömmer salah. Om du glömmer bort att göra salah, vad ska du göra då? Då ska du be din bön, eller hur? Som profeten Muhammed sa al-Islam, att den som glömmer bort en bön ska be den när han kommer på den. Ja, det kan hända alla att du glömde bort subhanallah, typ ett asr, till exempel. Vad gör du då? Khalas. Då gör du vudu och så ber du. Det här är din enda soning. Så minns din herre om du glömmer. Du minns honom genom att be, om du glömmer bort att be. Och sen säger Ibn Kathir, och versen kan också förstås på ett annat sätt. Och det är att om man glömmer bort någonting. Om man glömmer bort någonting så ska man minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Du glömmer bort vad det är du ska säga. Du glömmer bort någonting. Så minns Allah subhanahu wa ta'ala. För att glömska kommer från shaitan. Glömska kommer från shaitan. Så som Mosas bekänt sa. وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانِ أَنْ أَذْكُرَهُ. Att det var endast shaitan som fick mig att glömma bort denna. Det kommer nämnas senare i denna sura. Berättelsen om Musa och Khidr. Då den här bekänten glömde bort fisken. Eller hur? Han glömde fisken och så sa han att det var shaitan som fick mig att glömma den. Så glömska är från shaitan som det står i denna vers. وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانِ. Så han säger här att minnas Allah skrämmer bort shaitan. Och om shaitan försvinner, så försvinner också ens glömska. Så därför ska man minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För zikrullahi ta'ala sababu li zikr. No. Så att minnas Allah är något som får dig att minnas. No. Så det är också en fayda. Och hur ofta glömmer vi inte bort saker och ting? Och vad jag skulle säga, vad skulle jag göra? Gör zikr. Säg subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Och så vidare. Och så kanske du kommer tillbaka. Och tror det var Ibn al-Jawzi som sa, om du glömmer någonting, gör salah. Då kommer shaitan och viskar allting till dig. Allt du hade glömt bort kommer shaitan och viskar till dig. Alla kulihal. När man minns Allah subhanahu wa ta'ala, så försvinner shaitan. Och man kommer på det som man hade glömt bort. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala här, وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. Och säg, det må vara så att min herre vägleder mig till en väg som är närmare sanningen än denna. Ej, Ibn Kathir säger, om du frågas om någonting som du inte vet, så ska du be Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda dig och att ge dig tawfiq, framgång till att yani säga det som är korrekt och göra det som är rusht, det som är rätt. Yani människan ska ständigt vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och be om tawfiq. Vi klarar ingenting utan Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Vi är ständigt i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är en väldigt viktig dua att säga. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala den sista versen för idag. De två sista verserna. وَلَبِثُوا فِي كَحْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَزْدَادُوا 9. De stannade i deras grotta 300 år och lägg till 9 år. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ min wali wala yushriku fi hukmihi ahada. Säg, Allah vet bäst hur länge de stannade. Hos honom finns kunskapen om det osedda i himlarna och på jorden. Så klart och tydligt han ser och hör allting. De har ingen wali förutom honom. Han låter ingenting eller han låter ingen vara delaktig i hans beslut eller hans styre och regerande. För här säger Allah subhanahu wa ta'ala hur länge pojkarna var i grottan. Att de var i grottan 300 år och 9 år. Varför säger inte Allah 309 år? Varför säger Allah inte 309 år direkt? Varför säger Allah subhanahu wa ta'ala 300 år? Wazdadu tis'a. Och lägg till 9 år. Jo, varför? För att pojkarna var i grottan 300 solår och 309 månår. För han säger här i Ibn Kathir att skillnaden på sol och månår är ju att det är 3 år extra på varje 100 månår. Så 300 månår blir 9 år extra. Och det här är det som vi också upplever nu. Ni vet, icke-muslimer följer solåret. Taib. Vilket är väldigt regelbundet. Eller hur? December är alltid på vintern och så vidare. Medan vi följer månåret. Och då flyttas våra månader bakåt 10 dagar varje månad. Varje år. Yani. Så därför finner vi att Ramadan kan vara på sommaren och på hösten och på vintern och så vidare. Att det flyttas bak. För att vårat år är kortare. Ja. Så att de var i grottan både 300 år och 309 år. 300 solår och 309 månår. Beroende på hur man kalkylerar denna uträkning då. Och sen säger Allah, Qulillahu a'lamu bima labithu. Säg, Allah vet bäst hur länge de var i grottan. Ja, nu om du frågar hur länge de var i grottan och du inte vet, så ska du referera denna kunskap tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och du ska inte, yani, tala utan kunskap. Ja, utan säg istället, Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ard. Yani, ingen annan vet detta förutom han. Eller den som Allah har gett kunskapen om detta. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, absir bihi wa asmi'. Att Allah hör och ser allt. Allah hör dem och ser dem. Och Ibn Jarir al-Tabari nämner här att när Allah säger absir wa asmi', det här kallas för en mubalara på arabiska, superlativ tror jag, att man vill upphöja någonting, prisa någonting, nämna att det är det bästa. Yani, att ingen kan se så som Allah subhanahu wa ta'ala och ingen kan höra så som Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah är den som ser allting och Allah är den som hör allting. Ingenting är dolt för honom. Och det berättas från Qatada, absir bihi wa asmi', att ingen ser, yani, bättre än Allah och ingen hör så som Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Wa ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Yani, och de har ingen beskyddare förutom honom, Allah subhanahu wa ta'ala. Han är den som skapat allting och bestämmer allting. Så han är deras beskyddare. Den som är de troendes beskyddare. Och ingenting, eller ingen är delaktig i Allahs beslut. Yani Allah azza wa jalla är den som ensam bestämmer allting. Och den som ensam då, yani, skyddade dessa pojkar och lät denna händelse ske enligt det som han ville. طيب وإن شاء الله بفتشتر نستبكى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.